CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Den här idén om att rasism och förtryck genomsyrar Sverige och att det är institutionellt och så vidare, den biten köper jag inte. Om vi diagnostiserar problemet fel så kommer vi aldrig kunna lösa problemet. Det skapar hopplöshet. Om din utgångspunkt är att det här samhället hatar dig för att du ser ut på ett visst sätt. Det är mina handlingar som i slutändan verkar avgöra hur jag blir bemött och vilka resultat jag får. Det är ett ganska litet pris att betala, tycker jag. Liksom om några kallar mig för husplattor, liksom, ja, so what.
Idag fredag håller den parlamentariska migrationskommittén sitt slutmöte. Tanken var att det skulle ha lett till en ny långsiktig migrationspolitik för Sverige, som dessutom var brett förankrad i riksdagen. Men så blev det som bekant inte. Den politiska konflikten kring frågan är för stor. Den har helt enkelt blivit för viktig för flera partier för att nödvändiga kompromisser ska vara möjliga. Med anledning av detta gör Kvartal ett antal fredagsintervjuer på temat varför frågan har blivit så låst och så konfliktfylld. Först ut i serien är Ashkan Fardost, företagare, föreläsare om digitalisering, doktor i kemi och med ett förflutet som musikproducent. Varmt välkommen till fredagsintervjun.
Tack Jörgen, jättekul att vara här.
Skälet till att vi sitter här idag, det är egentligen, i alla fall ett av skälen, en serie Twitterinlägg som du gjorde som väckte min och många andras också nyfikenhet. Där beklagade du dig över hur det rasistiska Sverige hade plågat din familj allt sedan flykten från Iran i mitten av 80-talet. Jag ska citera en del av det du skrev. De rasbiologiskt skolade pursvenskarna på förläggningen låtsades inte dölja sitt rasistiska hat. Välkomna till Sverige. Här får ni husrum och mat samt en liten peng till kläder och andra nödvändigheter. Orden som skulle initiera ett livslångt trauma hade yttrats. Förläggningens personal fortsatte. Ni kommer få flytta till hus eller lägenhet så fort det bara går så att ni ska kunna komma in i det svenska samhället. Under tiden får ni gratis språkkurser. Av rädsla för att bli fängslade valde mina föräldrar att tiga. I vilken sinnesstämning var det när du skrev den här, ska vi säga för övertydlighetens skull, djupt ironiska text?
Jag var på trollhumör.
Okej.
Okay. För det var ett tag där det verkligen, där jag kände att det verkligen börjar leda till någon sorts överdrift. Hur mycket rasism alla ser överallt. Och med det sagt, för att förtydliga, dels att jag texten är ironisk. Men det är inget försök att förneka att det existerar rasism och rasister. Men den här idén om att rasism och förtryck genomsyrar Sverige och att det är institutionellt och så vidare, den biten köper jag inte.
Var hade du sett den? Eller vem är det som påstår det, så att säga?
Det är debattörer av flera olika politiska färger, skulle jag säga. Det är ganska spektrumoberoende när det gäller det politiska spektrat. Jag vill inte nämna någon vid namn, men det är en vanligt förekommande tema.
Var det särskilt aktuellt just då? Jag minns inte exakt när du twittrade det där. Var det i samband med Black Lives Matter kanske, lite i den vevan?
Ja, det var i den vevan. För det var då det verkligen liksom exploderade. Just den här idén om att det finns institutionell rasism i Sverige.
Gör det inte det då? Alltså, eller vad ser du eller ser du inte?
Lagen behandlar ju oss alla likadant. Det spelar absolut ingen roll vad du har för etnicitet eller härkomst eller religion. Så att det skulle vara institutionellt Jag skulle säga att de som påstår att det är institutionellt, det är upp till dem att på något sätt kunna visa det på något konkret sätt. Sen är jag öppen för hur den här bevisföringen ska se ut. Men om du påstår att Sverige genomsyras av rasism och att det är institutionellt, då tycker jag att bevisbördan ligger hos den som gör det påståendet.
De brukar ju ofta, om jag får tolka dem lite som tycker så där, brukar till exempel nämna blinda, eller rättare sagt icke-blinda arbetsansökningar. Att någon har sökt ett jobb som han eller hon är väldigt välkvalificerad till och de får inte ens ett svar, och sen är det någon annan som får jobbet som är pur svensk så att säga då, och inte alls har lika bra kvalifikationer. Och det har gjorts olika undersökningar, men man har bytt namn och sådär. Det är ett exempel av många.
Absolut, och det är ett exempel jag inte förnekar eller försöker sopa undan. Det där stämmer och det är inte så förvånande för mig. Vi människor identifierar oss med andra som påminner oss om oss själva. Det är ingen nyhet, det har vi vetat väldigt länge. Så absolut, den biten är ett problem. Men att det är ett bevis på att det finns institutionaliserad rasism och förtryck i Sverige, det är nog ett ganska långsökt påstående utifrån det.
Vad lägger du då i det här institutionaliserad, så att vi vet att vi pratar om samma sak?
Att du blir behandlad olika av lagen för att du har en viss härkomst eller religion eller etnicitet.
Men är det lagens bokstav vi pratar om, eller är det lagens tillämpning? Det finns ju till exempel, om jag minns rätt, en del undersökningar som visar att utrikesfödda och svenskfödda döms lite olika för samma brott. Om jag minns rätt i för sig, så tror jag den undersökning jag tänker på faktiskt visar att utrikesfödda döms något mildare. Men likväl, det är i alla fall inte samma.
Men det skulle också vara ett problem enligt mig.
Ja, jo, det är klart det. Men det är väl det jag är ute efter här. Är det tillämpning? För det är ju en annan sak vad det står i lagen. Men om poliser tillämpar polislagen och rätten till att visitera människor till exempel olika. Det är ju till exempel en vanligt förekommande uppfattning att är man utrikesfödd eller ser ut att inte vara svensk, så löper man mycket större risk att bli oprovocerat visiterad och sådär av polis.
Jag skulle säga att om tillämpningen är fel, så tycker jag inte att du fortfarande kan påstå att det existerar institutionell rasism och förtryck. Sen beror det på hur pass fel den här tillämpningen är. Det finns säkert någon gräns där tillämpningen blir helt absurd och går över styr. Men jag menar att om vi diagnostiserar problemet fel, så kommer vi aldrig kunna lösa problemet. Om man påstår att Sverige genomsyras av institutionell rasism och förtryck, så tror jag inte att de människor som behöver ta till sig det kommer göra det. Du slår helt fel. Det är som sagt fel. Du kommer komma fram till fel beslut för att du har diagnostiserat hela problemet fel.
Och om man diagnostiserar problemet på det sätt som du menar är felaktigt, vad skulle medicinen bli som då skulle vrida det hela ännu mer fel i så fall?
Jag skulle aldrig våga påstå att jag har någon lösning på det här, för det är så pass komplext. Det är så många faktorer som spelar in. Däremot så tror jag att det är viktigt att acceptera att vi människor är väldigt kassa på att inte döma människor. Så vi måste börja med det grundantagandet, och att det är ett problem vi alltid kommer ha. Men när vi föds med en liksom färdigprogrammerad kognitiv fakultet som gör skillnad på dig och din grupp och andra grupper. Och visst, vi kan säga att det har haft något evolutionärt syfte historiskt. Och jag rättfärdigar inte att vi ska göra så. Men däremot kan vi träna bort det kulturellt. Så med kultur så kan vi träna bort, inte träna bort, men vi kan modifiera hur vi gör den här särskiljningen. Och jag skulle säga att idag i Sverige så är det nog inte etnicitet vi gör den här särskiljningen på i de flesta fall. Ja, det finns människor som ser ner på andra för deras etnicitet enbart på grund av det. Absolut, jag förnekar inte det. Men om det är något samhällsproblem vi ska diskutera här, då ska jag säga att vi gör inte den här särskiljningen på etnicitet, utan det är klass det handlar om egentligen.
Mm.
Och jag försvarar inte det heller. Liksom, klasshat är minst lika vidrigt. Mm. Men jag skulle säga att det är klass det handlar om här.
Och vad är det som gör, för det är ju ingen hemlighet att de socioekonomiska grupper som tjänar minst och läggs ner i någon slags klasshierarki numera,
ja,
i ganska stor utsträckning är utrikesfödda eller barn till utrikesfödda. Hur samspelar det där då?
Ja, men etnicitet korrelerar med klass.
Mm.
Men kommer du till Sverige som invandrare, Det är massa saker du inte har med dig, obviously. Du har inget kontaktnät som många som är födda här kanske redan har. Du har inget landställe som du kan sälja av och använda som liksom kapital för att göra saker. Men det är massa saker du inte får med dig. Så självklart korrelerar etnicitet med klass. Men fortfarande, om vi diagnostiserar problemet som att det här är ett rasistiskt problem, så kommer det slå fel.
Och du har sagt det några gånger, och då tänker jag, på vilket sätt skulle det slå fel? Tänker du att man till exempel skulle införa, som på engelska heter affirmative actions till exempel, att man skulle göra det liksom lättare för utrikesfödda på olika sätt?
Nej, för att det blir särbehandling också. Och jag menar, hade det funkat så hade jag varit för det, eller åtminstone testar. Men nu vet vi från USA i alla fall att affirmative action slår väldigt fel. Så nej, jag är inte för det.
Men det är det du menar att det skulle kunna leda till om man tror på den här som i ditt tycke felaktiga bilden?
Ja, exakt. Okay. För vad som händer nu är att alla liksom går på tårna och är jätterädda för att göra någon ledsen, göra någon kränkt. Och jag menar, så här, jag litar inte på folk som säger att de inte har fördomar och som inte stereotypifierar olika sorters människor. Påstår du det så klassar det som skitsnack på en gång. Det är inga människor jag kan lita på. Jag skulle säga att det här är bara personligt. Jag vet att en person som jag umgås med absolut inte är rasist. Om vi kan sitta och liksom skälla ut varandra för att vi har gjort någonting fel, och vi kan driva om varandra om hur vi ser ut och vart vi kommer ifrån, då är rasismen borta mellan oss, det vet jag. Men istället, vad som händer nu, det är att alla tar på sig någon sorts här HR-avdelningsröst och ska vara så här jätteförsiktiga med vissa människor på grund av deras härkomst. Så jag skulle säga att det är nog mer rasistiskt än den här så kallade institutionella rasismen som alla påstår genomsyra samhället.
Så där finns ett problem?
Ja, det tycker
menar
jag.
Du? Kan du exemplifiera? Det jag associerar till när du säger sådär, det är att man är rädd att skälla på någon som beter sig illa för att man tänker att ja, men så kanske man gör i hans land och det är bäst att jag liksom tar det lite lugnt här. Är det något sånt du tänker, eller?
Jag behandlar alla exakt likadant, om du nu verkligen vill visa att du inte är rasist.
Mm.
Men om du börjar särbehandla folk för att du tror att de kommer bli mer kränkta eller är mer känsliga än dig för att de har en viss etnisk härkomst. Jag menar, det är ju då du börjar gruppera in folk efter etnicitet och så börjar du behandla dem annorlunda. Intentionen må vara god, men jag tror ingen människa vill bli särbehandlad på grund av sin etnicitet. Varken på ett bra eller dåligt sätt.
Nej, samtidigt så finns det, eller har funnits i alla fall, en nästan överdriven förståelse för att människor som kommer från andra kulturer, kanske med en annan syn på kvinnor till exempel, det går inte att begära av dem att de ska bete sig som en liksom genusskolad svennebanan i alla sammanhang. Men det tycker du att man ska kräva egentligen då?
Alltså, jag tycker inte man ska begära av någon att vara en genomskolad svennebanan. Jag tycker det också är en överdrift och ganska absurd sätt att se på saker och ting. Men absolut, vi måste vara överens om att nu är världen uppdelad i nationalstater. Det kan man tycka vad man vill om. Och vi har en nationalstat som heter Sverige. Och här måste vi vara överens om att det är något sorts gemensamt mål vi är ute efter. Annars så funkar inte systemet överhuvudtaget. Sen om målet är BNP eller folks lycka, det kan man tycka vad man vill om också. Men vi måste vara överens om att det är någonting vi eftersträvar här som nation. Och så måste vi kunna mäta det på något vettigt sätt. Och därifrån är det väldigt viktigt att alla som bor i Sverige delar någon sorts kulturell dimension gemensamt. Det behöver inte vara allt. Jag gillar inte heller idén om att så här, alla invandrare som kommer hit måste bli supersvenskar. Jag skiter fullständigt i om någon kommer hit och absolut inte tar till sig svensk kultur i den bemärkelsen när det gäller mat och sjunga snapsvisor och allt sånt. Helt ointressant för mig. Men vi måste åtminstone vara överens om hur vi värderar människor. Och i den ekvationen så är det självklart för mig att man inte behandlar någon annorlunda för vilket kön den har, eller etnicitet, sexuell läggning, alla de här sakerna. Mm. Så självklart kan man kunna begära av människor att åtminstone utåt i sina handlingar inte gå emot hur vi värderar människor.
Du gjorde en ganska lång utvikning som var intressant tycker jag, men jag tänkte gå tillbaka till ditt Twitterinlägg som också blev sen en artikel i Svenska Dagbladet, men det är i princip samma text. Vilka reaktioner fick du på det här då?
Jag kan börja med att säga vad jag trodde jag skulle få för reaktioner. Jag trodde jag skulle få väldigt arga reaktioner från kanske folk på vänsterkanten som är väldigt insatta i det här liksom intersektionella identitära analysen av samhället. Jag trodde de flesta reaktioner skulle komma därifrån. Och jag måste säga att det var väldigt tyst från den kanten.
Och du trodde du skulle bli kallad Onkel Tom och husblatt och den typen av saker.
Japp,
men det hände inte.
Nej, absolut inte. Och tvärtom, många, och jag menar, jag umgås med människor från hela spektrat skulle jag säga. Och de jag umgås med från den sidan, de fattade ironin och tyckte det var kul.
Mm.
Men samtidigt, liksom, kritiken jag fick var att du borde vara tydlig med att du inte förnekar rasism. Och det sa, ja, men visst, jag tar det. Men det var en ironisk text, jag skulle förstöra ironin i det om det skulle bli för saklig. Reaktionen som dominerade, jag skulle säga att det var två grupperingar. Ena gruppen var människor som inte fattade att det var ironi.
Mm.
Och tyckte jag borde skämmas som är så otacksam för vad Sverige har gjort för mig. Och att jag ser det som rasistiskt trots allting som vi fick och så vidare.
Mm.
Så det var ena gruppen. Och den andra gruppen var så här, ja, men gillar du inte, sticka härifrån.
Men det låter ju lite som samma grupp faktiskt. Ja, att de förstår inte vad du driver med. Nej. Uppenbarligen då.
Ja.
Men när du berättade det för mig, för vi pratade ju inför den här intervjun, då tänkte jag så här, det här måste vara människor som läser två rader och sen går på autopilot. Eller väldigt lågbegåvade personer, det kan det ju för all del också vara. Ja, eller både och.
Jag vet inte, för när den publicerades i Svenska Dagbladet, i vad blir det? Deras e-tidning.
Ja.
Då på slutet av texten så står det, författaren vill låta meddela att texten inte är ironisk. För jag tänkte att det här är så himla absurt anyway. Så
meta-ironi kan man kalla det.
Så låt oss liksom gå all in. För det är ju ingen som på allvar kan tro att det är sant.
Ja.
Och det var många som kommenterade just den biten av de som hade varit där. Så jag skulle säga att av de som gav reaktioner så hade de faktiskt läst texten.
Jaha. Ja, det är på sätt och vis deprimerande.
Ja, det är det.
Okej, om vi går till vad som faktiskt står i texten då. Jag tog ju bara ett litet exempel där. Men man kan ju säga att det egentligen handlar om hur din familj fick väldigt mycket hjälp och liksom förutsättningar i alla fall för att kunna lyckas i Sverige. I form av språkkurser och någonstans att bo och utbildning och vård och allt det där. Det är ju liksom grundtonen i texten. Vad fan klagar ni på? Den som vill kan ju liksom lyckas här. Ungefär, tolkade jag det som.
På ett ungefär, men jag skulle säga att ja, det fanns väldigt mycket möjligheter. Och jag skulle säga att idag så är Sverige fortfarande ett land med enormt mycket möjligheter. Med tillgång till utbildning, kunskap, liksom, material. Det mesta du kan tänka dig. En fantastisk sandlåda för att experimentera och bli duktig på någonting.
Mm.
Sen föds inte alla med samma kort såklart. Så det finns skillnader i, vad ska vi säga, hur svårt det är att ta sig in. Absolut, jag förnekar inte det heller. Men jag säger att på den tiden, när mina föräldrar kom hit.
Mitten 80-talet.
Ja, precis. På den tiden, det fanns väldigt mycket möjligheter. Men de som skötte invandringsmottagningen, det var väldigt lite från deras sida så här gör du för att lyckas i Sverige. Utan de fick, mina föräldrar och de som kom på den tiden, de fick lista ut allt det här själva. Så det här gulligullandet, så här, åh kom hit, vi ska inte kräva någonting. Det fanns då också.
Det var förhärskande. Att ni skulle bli omhändertagna. Nu hade ni äntligen kommit ifrån det hemska kriget och landet. Nu behöver ni inte göra någonting annat än att bara vara, eller vadå?
Lite åt det hållet, ja. Men såklart med godaste av godaste intentioner. Absolut.
Mm. Mm.
Men det här, så här gör du för att lyckas i Sverige. Så här funkar Sverige. Så här funkar svenskar. Bara så att man får någon sorts chans i att liksom kunna tolka saker rätt och så vidare. Den biten fanns det då. Jag skulle säga att den finns fortfarande inte heller.
Men vilken var attityden från din familj när ni kom då? Vad som skulle krävas för att kunna funka i det här samhället? Hur tror du att dina föräldrar tänkte kring de där sakerna?
Så det var ju inte väldigt annorlunda när det gäller liksom vad du ska göra av ditt liv. Den kultur eller det program som liksom opererar i den svenska sinnet och det som var för iranier som kom hit. Det är liksom någon sorts utbildning, skaffa ett jobb, tjäna pengar.
Mm.
Så det läget var ju inget nytt för dem. Så utmaningen var ju förstås att lista ut hur du skaffar ett jobb i Sverige, vilket är radikalt annorlunda än hur du gör i Iran såklart. Mm. För att det finns väldigt mycket olika kulturella och institutionella skillnader.
Men det var inte så mycket så här, hur passar man in eller hur blir man accepterad och sådär, tänker jag.
Nej, och samtidigt, det är så här, hur gör du ens en sån sak?
Jag vet inte.
Det är också en svår fråga. Så jag säger inte att det är självklart hur det ska gå till. Men hur gör du en kurs där du förklarar för någon som aldrig satt sin fot i Sverige hur Sverige funkar? Men att vi låtsas att det inte behövs tycker jag är lite sorgligt.
Mm. Fanns det tankar och drömmar hos dina föräldrar om att återvända till Iran, eller var ni fast beslutna om att det här var ert nya hemland och generationer av fardostare skulle födas och leva och begravas i Sverige?
Det vet jag faktiskt inte. Det har jag aldrig frågat. Men nu... Ska jag göra?
Ja.
Ja. Men så här, utifrån hur Iran ser ut nu och såg ut då, så har de absolut inga intentioner på att återvända.
Nej. Ofta brukar man ju jämföra invandring till Sverige, eller det händer i alla fall, med hur det funkar i USA. Och så brukar man säga att i USA finns en väldigt öppen tillhörighet. Alltså om du jobbar och lever där, då är du amerikan. Sen kanske du är Italian American, Armenian American eller Iranian American. Men du är amerikan. Hur är det i Sverige, tror du? Alltså betraktas de flesta som invandrat hit och bott här ett tag som svenskar?
Jag har aldrig känt mig 100% svensk.
Varför inte då? Du har ju nästan bara levt här hela ditt liv.
Ja, jag vet. Men jag är fortfarande kulturellt programmerad från två olika håll, minst. Mm. Så jag är ju fullständigt medveten om att det här känns inte naturligt för mig. Om jag ser en väldigt, väldigt svensk företeelse.
Vad kan det vara?
Så här, första gången jag såg en så här snaps, en så här middag med snapsvisor och så här. Det var det sjukaste jag någonsin har sett. För jag började tänka, vart i världen sitter vuxna människor och sjunger i grupp?
Hade de kräfthattar på sig också?
Nej, det var inte en kräftskiva. Det var någon så här studentgrej när jag hade börjat plugga på Uppsala. Yeah. Så det var väldigt, väldigt konstigt för mig. Så en sån sak är ett tydligt exempel på när jag blir påmind om att jag är inte 100% kulturellt svensk. Och det är inget problem för mig.
Nej.
Jag är svensk-iranier. Och det är fint för min del.
Hur gör du nu då? Sjunger du med och tar en hutt?
Ja, eller? Men jag har lärt mig alla liksom, klassiker där under studenttiden. Så jag menar, är jag på en tillställning där jag behöver göra det, så gör jag väl det. Liksom.
Mm, men det känns fortfarande inte som att det här är något som vi gör här i Sverige.
Jo, det känns som att det här är definitivt någonting vi gör här i Sverige. Ja. Men för mig känns det onaturligt. Ja, men jag kan göra det ändå och tycka det är kul. Mm. Och liksom meta, observera vad det är som håller på att hända.
Ja. Ett exempel här som du har varit inne på lite grann. Du har ju varit inne på det att instinkten att vara liksom misstänksam eller avvaktande mot människor som ser annorlunda ut, pratar ett annat språk än det man är van vid och så, att det är liksom allmänmänskligt på något sätt. Menar du att man nästan förväntar sig ett omänskligt tolerant beteende från majoritetsbefolkningen här då, eller?
Ja, det är omänskligt. Jag menar att ha fördomar, det är inte det som är problemet.
Det har alla, menar du?
Det har alla, menar jag. Jag köper inte det för en enda sekund om någon människa säger att den inte har det. Eller att den inte ser på olika människor annorlunda utifrån massa olika attribut. Etnicitet är bara ett av dem. Så jag menar att det är grundtillståndet. Problemet är när vi inte är medvetna om att vi har fördomar. För vi har låtsats om att vi inte har dem.
Någon slags livslögn då nästan?
Definitivt. Mm. Definitivt.
Samtidigt tänker jag att det finns en överhängande risk att det där liksom rationaliserandet som det innebär att resonera så som du gör, att det blir ett slags ursäkt för rasism som ändå är oacceptabel, eller?
Nej, för jag menar fortfarande att du inte får behandla en människa annorlunda utifrån något attribut som helst egentligen.
Nej, men samtidigt...
Så det är handlingen.
Okej, inte hur man tänker och... Okej, men då, vi tar ett väldigt vardagligt exempel här. Vissa dagar, då känner jag att jag har en dålig karma. Det gäller säkert dig också. Det kan vara så att när jag går in i Pressbyrån och köper en kaffe så tycker jag att personen bakom kassan blänger surt på mig. Folk släpper dörren i ansiktet på mig istället för att hålla upp den. Jag tycker inte jag blir vänligt bemött av någon. Förmodligen då utstrålar väl jag inte så mycket vänlighet heller. Jag har väl en dålig dag. Men om jag vore, låt oss säga, afrosvensk, så finns det ju en risk att jag skulle tolka de här upplevelserna som att det beror på just att jag är afrosvensk. Och min fråga till dig är då, vad går den där gränsen mellan att faktiskt bli rasistiskt behandlad eller att bara tolka något som hade kunnat hända vem som helst som ett rasist, som en rasistisk behandling?
Nu är inte jag afrosvensk, så jag ska inte tala för afrosvenskar.
Det var bara ett exempel. Ja,
nej, absolut, det förstår jag. Och samtidigt så är jag i alla fall övertygad om att vi människor, vi behandlar varandra olika utifrån utseende. Det tror jag absolut, så det vill jag inte förneka alls. Men som svensk-iranier kan jag säga att det har funnits en period i mitt liv där jag också blivit bombarderad med den här idén om att Sverige är rasistiskt, vi invandrare är sämst, vi har ingen chans i det här landet. Det var väldigt poppis att tänka så en viss period när jag växte upp i Kista utanför Stockholm. Så liksom, jag köpte ju den bilden. Och då blev allting rasistiskt plötsligt. Någon som behandlade mig lite otrevligt i kassan. Sa, ah, den är säkert rasist.
Det blev självbekräftande.
Absolut. Och det var väldigt skönt och det var ett väldigt bekvämt sätt. Och bara skylla bort allt som inte är bra på rasism. Sen om det de facto var rasism i något tillfälle eller inte, det vet jag inte. Jag har ingen aning.
Var kom den där uppfattningen ifrån då, som du säger att du också bombarderades med? Alltså hur uppstod den?
Jag är själv också väldigt nyfiken på liksom gå tillbaks och verkligen hitta källan till vart det kommer ifrån. Och jag menar, vi var ganska unga. Det här var när jag var kanske 11 till 14, någonting sånt. Så jag gissar väl att det var någon stora syskon som hade läst sociologi någonstans och sen typ sålt in det på sitt mindre syskon som sen tar in det i skolan. Jag vet inte vart källan är. Men det bara blev en kulturell grej där alla vi som var invandrare drog det narrativet bland oss själva, för oss själva. Och då kändes väldigt mycket som rasism.
När och varför började du ifrågasätta det då?
När jag insåg att så här, fast det går ju lika bra för mig som dem. Det var ganska obvious.
Mm. Så det var egentligen du, om jag förstår din historia rätt, så har du haft ganska lätt för dig. Bara det här att du blir musikproducent när du är 17 år och liksom signad av stora bolag. Det är inte vem som helst som lyckas med det.
Nej, men jag skulle inte säga att jag har haft lätt för mig.
Nej, okej, men du hade tur då, eller vad ska vi säga då?
Självklart har jag haft tur, utan tvekan. Bara faktumet att mina föräldrar flyttade. Jag växte ju först upp på Ekerö och sen flyttade mina föräldrar till Kista. När det gick rykten om att det här kommer bli Europas Silicon Valley, blev tyvärr inte så. Men det var extremt mycket datorsatsningar i Kista.
I skolan då, eller?
I skolan, det fanns något som hette datorverkstan på biblioteket där. Satt liksom 7 datorer där som ingen i princip använde. Så jag var ju där nästan hela tiden efter skolan. Så alla de här sakerna har självklart bidragit till att jag har kunnat göra de saker jag har gjort. Så 100%, eller självklart så är tur en enorm faktor i det här.
Men om jag tolkar dig rätt så säger du att när du märkte att det går lika lätt för mig som för andra, då kan ju inte det här stämma, att det är någon osynlig kraft som hela tiden motarbetar mig på grund av att jag har mitt ursprung i Iran.
Ja, alltså inte lika lätt, men det är, liksom, det är mina handlingar som i slutändan verkar avgöra hur jag blir bemött och vilka resultat jag får. Så jag insåg att det är mina egna tillkortakommanden som jag skyller på någonting externt som är väldigt svårt att definiera, väldigt svårt att ta på. Vilket gör att jag inte behöver göra någonting åt saken.
Skälet till att jag tyckte din Twitter-tråd verkligen satte fingret på något viktigt, det är att jag har själv funderat jättemycket på den här paradoxen. Alltså, Sverige ger, som nästan inget annat land, i alla fall på pappret, samma förutsättningar till flyktingar och andra invandrare som den infödda befolkningen får. Som vi var inne på, från första dagen så får man gratis utbildning och gratis sjukvård. Man får hjälp att försörja som man inte kan det i början. Hjälp med bostad som du själv var inne på. Och sådär. Samtidigt finns alla de här tecknen på att en växande grupp känner sig exkluderad och menar att de inte riktigt får chansen här och att det inte är någon idé.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och så vidare. Den paradoxen intresserar mig jättemycket. Vad har du för tankar om den?
Jag tror vi i Sverige är väldigt duktiga på att spela bort hur viktig roll den här berättelsen och kulturen och religionen som vi har i våra skallar, hur mycket den avgör hur vi människor upplever saker och ting. Och jag menar, vi tar för givet att du ska eftersträva en viss sak, och det är att du ska liksom få ett jobb, skaffa en bostad och sen bli självförverkligad på slutet. Jag menar, den idén är väldigt kristen och den liksom blandas ihop med massa olika filosofier längs historiens väg, och så blir det till slut Sverige år 2020, och så föds det massa människor här som blir matade med den kulturen, och så tar vi för givet att det här är vad alla människor eftersträvar. Och jag kan säga att många av de invandrare som kom till Sverige på 70-80-talet, det var ju mycket brain drain invandring. Och det var människor som kom ändå från någon sorts livsstil som inte var allt för annorlunda än den svenska. Att du ska lyckas och bli någonting och få ihop pengar och så vidare. Så det krävs inte jättemycket integration för att få en sån kulturell sammansmältning att fungera hyfsat bra, vilket det har gjort. Så jag ska säga att Sverige har egentligen sysslat med integration på riktigt. För jag menar, nu, idag, om jag skulle åka till, säg något så här, någon landsbygd ute i Iran, där det är så här, någon grupp människor som har levt där hur länge som helst, och de är farmare, och liksom, det är deras kultur, deras grej. Om jag skulle åka till dem och säga så här, titta, det här är en iPhone, den har den här processorn och så här mycket RAM-minne. Vet du vad jag har gjort för att få den? Jo, jag har gjort det här och det här och det här i mitt liv. Nu sitter jag 9 timmar varje dag framför en datorskärm, knappar fingrar på ett tangentbord, och så kommer det en lönecheck i slutet av månaden. Och så kan jag köpa en sån här. Och om 2 år så kommer jag kunna köpa en ny, och så ska jag köpa ett lite större hus om 10 år, och så ska jag göra X, Y, Z, och sen ska jag gå i pension. Och då ska jag gå ut och fiska och klappa djur och ta det lugnt. Liksom,
till mening med livet.
Ja, men det är min mening med livet. Och så säljer jag in det till någon med en helt radikalt annorlunda kulturell programmering. Det vill säga att vad som är njutning för dem, vad som är eftersträvansvärt för dem, är radikalt annorlunda än vad som är njutning och eftersträvansvärt för mig. Så jag skulle jag sälja den idén till dem, så skulle de garva ihjäl sig.
Vad är det de strävar efter, menar du, om vi ska generalisera väldigt grovt här nu?
Nu generaliserar vi grovt, och det här är ett väldigt hypotetiskt exempel. Mm. Men de kanske skulle eftersträva liksom familjen och liksom släkten, och att alla ska må bra eller whatever. Men att du ska ha ett ashäftigt CV och en senaste iPhone och ett hus, och sen liksom längta till din pension. Det tror jag inte vi skulle ha gemensamt.
Nej.
Så den här kulturella programmeringen om vad din livsstory går ut på, den kommer ju väldigt radikalt diktera vad som ger dig njutning i livet, och vad som känns eftersträvansvärt.
Då spelar det ingen roll att man simmar i ett sånt vatten här då, om vi säger att man har flytt från krig och elände i något land, och man kanske hade den där kulturella programmeringen som du beskrev, och så kommer man hit där de här normerna gäller, och du ska bli befordrad, du ska få högre lön, du ska ha ett större hus och allt det där du beskrev. Vad händer i det mötet då, tänker du?
Jag tror det blir svårare att övertyga människor att så här, det här är vad du ska göra med ditt liv nu, för nu är du i Sverige.
Mm.
Och jag säger inte att det ska användas som argument för att inte ha flyktinginvandring. Jag är för flyktinginvandring i den bemärkelse vi har kapacitet att göra det. Och det är en väldigt egen toxisk diskussion det i sig. Men jag är för invandring, jag har inga problem med invandring. Jag har problem med att vi låtsas om att vi människor är något sånt så här blankt papper, och sen händer det något i vårt liv och så behöver vi fly, och så kommer vi till en ny plats, och så kan vi bara ge lite instruktioner och förvänta oss att det här kommer automatiskt lösa sig. Jag menar att det kommer inte gå, eller det kommer vara väldigt svårt om vi inte bejakar vad det är vi har att göra med här.
Mm. En grej jag har funderat på, för jag har följt den här frågan ändå i 25 år kanske, och man har haft massa olika idéer om integrationspolitik och hur den ska gå till och sådär. Till slut har jag börjat fundera, finns det egentligen någon integrationspolitik som fungerar, eller är det bara politik som fungerar? Det vill säga, folk ska ha jobb och de ska ha samma förutsättningar och de ska kunna gå i skolan och så vidare.
Jag skulle säga att det lutar mer åt att det bara är politik egentligen. Men samtidigt så utgår jag i alla fall ifrån att liksom alla människor vill göra rätt för sig.
Mm.
Alla människor vill göra rätt för sig. Jag köper inte att liksom att majoriteten av invandrare som kommer hit för att få gratis bidrag och bara sitta och inte göra någonting. Jag köper inte den bilden. Och det är inte det jag själv sett där jag har vuxit upp och de människor jag umgås med. Så jag köper inte den bilden.
Men kan det vara så att det välfärdssystem vi har i Sverige låser in människor lite grann, höjer liksom trösklarna för att få fart på det där egna drivkraften.
Det någonstans. Tror jag absolut.
Ibland får jag intrycket, och det är lite samma som vi har pratat om här, att det odlas lite av en sån offermentalitet i bland vissa grupper i alla fall, i utanförskapsområden och så, de som är tongivande och debatterar, att det, den kan vara befogad eller inte befogad, men att det finns en föreställning just att det inte spelar någon roll vad man gör, man kommer ändå inte fullt ut att bli accepterad av majoritetssamhället. Finns den där offermentaliteten?
Ja, den finns. Jag var ju själv en del av den när jag var liten i skolan. Så absolut, den mentaliteten fanns då och den finns fortfarande. Och den är extremt destruktiv.
Men hur spelar den in då, tror du? Hur påverkar den en ung person till exempel som funderar över sin framtid här?
Det skapar bara hopplöshet. Det skapar hopplöshet. Om din utgångspunkt är att det här samhället hatar dig för att du ser ut på ett visst sätt.
Hur ska det här samhället då, det är ju vi alla, men hur ska det då i så fall övertyga de här människorna, unga personerna, om att de har alla chanser bara de anstränger sig och tar dem?
Väldigt komplex fråga.
Ja, men
absolut, det är en del av det.
Mm.
För jag menar, bästa sättet enligt mig att få en rasist, en riktig rasist som på riktigt ser ner på dig för att du har en viss etnicitet. Det bästa sättet att få bukt med det, det är att få den att se ut som en idiot. Och om jag går emot alla fördomar den har om hur jag egentligen borde vara för att jag har ett visst ursprung. Liksom det är enough för mig. Så absolut, att själv vara ett gott exempel. Men med det sagt, så samtidigt så finns problemet att det är inte lika lätt för alla. Bara för att vi har ett system med liksom skattefördelning och vi har väldigt mycket resurser på många ställen, det tror jag inte är tillräckligt. Eller det gör inte automatiskt att spelplanen blir exakt likadan för alla.
Nej. Pengar, det är också en sån där reflektion jag har gjort. Man pratar ofta om att det behövs mer pengar, mer resurser och sådär. Men är det någonting som jag upplever att man har satsat, så är det just pengar. Alltså på utanförskapsområden i olika former, olika specialsatsningar. Det har varit storstadssatsning och blommanpengar och allt vad det har hetat genom åren. Men det viktiga är väl i så fall vad pengarna används till.
Ja, det är ganska uppenbart by now att det finns ingen jättestark korrelation mellan att ju mer pengar du pumpar in i ett visst område som är öronmärkt till vissa människor, att det på något sätt verkar lösa det här integrationsproblemet som vi har i Sverige.
Tidigare i somras, det var också mitt under demonstrationen om Black Lives Matter, så skickade debattören Alexander Bard ut en tweet som blev väldigt kontroversiell på engelska, och den löd så här: If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Som sagt, han blev ju kölhalad för detta. Samtidigt påminner det, även om det här är liksom en vulgär version av det du säger, det finns en likhet. Ser du den?
Jag tror att den bästa möjlighet vi kan ge människor som är i utanförskapsområden idag. Dels, vi måste ta bort den här mentaliteten om att Sverige är ett rasistiskt land som vill dig illa för att du har ett visst etniskt ursprung. Det är extremt destruktivt, det måste bort. Om du på riktigt tror och bryr dig om att människor ska få en chans i det här landet, så måste den mentaliteten gå bort.
Och hur tar man bort den?
Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte hur jag blev av med den heller.
Så
jag ger dig en förklaring, men det är säkert någon sorts efterkonstruktion.
Mm.
Jag kommer inte ihåg tidpunkten jag blev så kallad upplyst och insåg att det här är fel.
Mm.
Så jag vet inte hur vi blir av med det. Men ett möjligt steg, det är väl att människor som det har gått helt okej för, kanske, eller pratar ut och säger att det finns en annan sida av det här.
Mm. Ja, ni är inte så många ändå som har liksom pratat på det sätt som du gjorde där. För att, som du själv sa, man öppnar sig ju för kritik om att förneka rasism till exempel. Eller att vara någon form av onkel Tom. Då, som...
Ja, men det är ett ganska litet pris att betala, tycker jag. Liksom om några kallar mig för husblatter, liksom, ja, so what.
Ja, om vi tittar på utvecklingen i Sverige då när det gäller migration och integration de senaste 30 åren, jag tycker det är en rimlig startpunkt 1990, så kan man konstatera bland annat följande då. Andelen utrikesfödda i svenska befolkningen har ökat från att utgöra var tionde till var femte. Antalet så kallade utanförskapsområden, det var ju Folkpartiet från början tror jag som definierade det, och det handlar om att färre än 60% av de boende i arbetsför ålder jobbar och att andelen skolelever som gått ut grundskolan med fullständiga betyg är under 70% eller andelen som röstar i senaste kommunalval är under 70%. Med den definitionen så har det gått då från tre sådana områden 1990 till 156 2006. Och 186 2012, vilket var sista gången man mätte, vad jag vet, på det sättet. Polisen kategoriserar 22 områden som särskilt utsatta. Där det finns en allmän obenägenhet att medverka i rättsprocessen och där situationen i området innebär att det är svårt eller nästan omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Samtidigt är var fjärde vårdanställd nu och var tredje läkare född utomlands. Och omkring 9 av 10 utrikesfödda har aldrig varit sig dömts eller misstänkts för något brott. Med alla de här, man kan ju räkna upp många fler då, men det finns en stor oro hos många kring utvecklingen. En oro som jag vågar säga många kopplar ihop till den här ganska stora invandringen på kort tid som Sverige har haft. Är den oron befogad, tycker du?
Om vi tar ett utanförskapsområde med, säg, x antal tusen invånare, där majoriteten har invandrarbakgrund. Och så tittar vi på massa siffror om hur illa det går för det här området, hur mycket brott det sker och så vidare. Så är det fortfarande en väldigt, väldigt liten andel av de här människorna som står för skiten som uppstår. Mm. Så det är fortfarande en väldigt, väldigt liten andel människor som står för det här. Så med det sagt, så ja, det finns självklart fog för att vara orolig, för att om vi sitter och pratar om att vi har ett integrationsproblem i Sverige och så har vi områden med väldigt hög andel invandrarbakgrund och så finns det människor som fuckar upp det här samhället.
Ganska få då egentligen.
Ganska få. Självklart så kommer det här inte leda till något positivt. Jag förstår inte varför det ens är en så här sak att debattera.
Och den här skötsamma majoriteten, överväldigande majoriteten i de flesta av de här områdena, eller alla ska vi nog säga, vad kan de göra? För jag tänker att det är där det måste börja någonstans. Människor som själva bor i området, att det finns andra förebilder än de här kriminella och så vidare.
Så jag skulle säga att det är väldigt mycket begärt att liksom be lokalbefolkningen få bukt med gängkriminalitet när de liksom avrättar folk på öppen gata.
Ja, det är just det, att de håller ju de här områdena i någon form av järngrepp då.
Ja, jag menar, hur många lyckade människor som än kommer ut från det här området och till och med kanske blir så här rikskändisar, åh wow, det gick så bra för det. Det kommer fortfarande inte stävja faktumet att det finns en liten andel väldigt sjuka människor som begår de här brotten i de här områdena. Mm. Och självklart fläckar det ner hela ryktet för området och alla människor som bor där. Och jag skulle säga att det är naivt att säga att det här är någonting lokalbefolkningen ska göra i någon sorts så här kumbaya community-program. Mm. Nej, det är statsmakten som måste lösa det här på något sätt. Det är det den är till för egentligen.
Men tillbaka till ursprungsfrågan. Många är oroliga, vågar jag säga, inte minst efter den här senaste skjutningen av en 12-årig tjej då. Och det finns ju många exempel på liknande händelser tidigare. Hur befogad är den? Du är ju också, precis som jag, en medborgare här i landet som kommer att förmodligen leva hela ditt liv här och så vidare.
Men det är klart att du inte vill bo i ett område där du kan bli skjuten av misstag.
Nej.
Right. Så ja, jag är sjukt orolig över att den risken finns. Risken är fortfarande väldigt låg. Mm. Men att den risken finns, från att inte ha funnits historiskt sett, eller i alla fall modern historia, självklart så bör vi vara extremt oroliga för det. Det är ingenting vi ska spela bort och låtsas som att nej, men det är inte så mycket kriminalitet i Sverige. Det är inte det det handlar om. Du ska inte behöva riskera att bli avrättad av misstag dessutom. För att du råkar bo i ett visst område.
Vad tror du är det då som skapar de här personerna som du kallar galna då? Som står, den här minoriteten som står för det här. För det är ändå har varit ett ganska snällt land det här ju.
jag skulle inte våga påstå att jag vet exakt vad som skapar det här sortens beteende. Det är för komplext.
Ja, jo, det är klart det är komplext. Men jag tänker den här brutaliseringen i ett samhälle som ändå, som vi har varit inne på ganska mycket, är ganska omhändertagande. Det är den, återigen, en paradox som är lite svår att förstå. I USA brukar man ofta peka på och tänka, ja, men det är ett stenhårt samhälle. De som inte lyckas slås ut. Men så är det ju inte riktigt här.
Nej, men det är ju vissa saker vi i alla fall vet. Och det är att människorna som driver de här gängen, det är liksom högrisksmänniskor. Inte alls dumma på något sätt, utan det krävs ändå en nivå av intelligens för att kunna driva en sån här verksamhet. Och att det finns pengar i det.
Mm.
Och oftast handlar det om illegala droger. Så jag menar, det här skrev jag för några dagar sedan på Twitter, och det här har jag alltid varit väldigt öppen med. Och det är att om du på allvar menar att du bryr dig om att gängkriminaliteten ska bort från det här landet, och du samtidigt är emot legalisering av substanser som utgör majoriteten av hur de här gängen tjänar pengar, när forskning efter forskning visar att förbud hjälper ingenting, då är man en hycklare av rang, skulle jag säga.
Så
där skulle jag vilja börja.
Svensk narkotikapolitik är en del av problemet, tänker du?
Absolut, jag skulle säga att det är en stor del av problemet.
Ja, det skulle kunna vara föremål för en egen intervju. Jag tänkte avsluta med det som du föreläser om. Jag har tittat på några av dina föreläsningar och det är väldigt intressant. Du föreläser ju, i alla fall gjorde du det tidigare och jag tror du gör det nu också, om digitaliseringens effekter på mänskligt beteende och hur mänskligt beteende och digitalisering på något sätt går hand i hand. Ett spår du har där är att nationalstaterna håller på att bli irrelevanta på ett sätt, eftersom 3-4 miljarder människor nu har tillgång till samma information och kan teoretiskt kommunicera i samma rum tillsammans med varandra, så skapas istället globala stammar. Kan du utveckla det lite?
Absolut. Vi människor är ju evolutionärt stöpta i en miljö där vi är jägare och samlare, och vi är grupperade i stammar på cirka 150 pers. Det är den miljö vi är evolutionärt stöpta till att fungera. Sen har vi vissa egenskaper i vår skalle som gör att vi kan ta oss ur den sortens livsstil om yttre faktorer tvingar oss till det. Eller om det finns någon fördel med att byta livsstil från det här stamläget som vi ursprungligen kommer ifrån. Och det som gör att vi kliver ut från stammen och börjar bilda större samhällen som inte längre är begränsade till stammen, det är dels att vi blir jordbrukare som gör att vi får mer näring och som gör att vi skapar ny tid som går att använda till annat än att bara producera eller hitta mat. För nu kan vi producera överflöd av mat, och det leder i sin tur till att vi börjar bli olika klasser, för vi behöver specialister i olika fält för att få det här samhället att fungera. Och med jordbruk, överflödsproduktion av mat och specialisering av människor i olika klasser, som tyvärr på sikt leder till det klassamhälle vi har idag. Men det gör att vi till slut kan börja uppfinna mycket mer avancerad teknik än det vi kunde göra ursprungligen i stammen. För i stammen så är du nomadisk, du måste när som helst kunna kuta därifrån liksom av olika hot och så vidare. Du kan inte samla på dig så mycket material. Medan i ett jordbrukarsamhälle kan du det. Och med jordbrukarsamhället så kommer skriftkonsten. Och det är några saker det är några konflikter som uppstår här. Dels när du blir ett jordbrukarsamhälle, då blir du plötsligt tusentals. Du är inte längre 150 pers. Vår hjärna är stöpt för att ha koll på cirka 150 sociala relationer åt gången. Blir det fler än 150 börjar vi glömma bort namn, relationer, yrken, alla såna här saker. Ett sätt vi kan lösa det på, att du ser en människa som inte ser ut som dig nödvändigtvis, som inte klär sig precis som dig och din stam, som dansar lite annorlunda, de har lite andra konstiga ritualer och så vidare. Ett sätt att lösa det på, det är att du bygger en berättelse som inte handlar längre om att du är en stam som ska jaga och liksom en vacker dag hitta en stor grotta i slutet av skogen där det finns oändligt mycket mat. Liksom, den berättelsen håller inte längre när du är ett jordbrukarsamhälle. Så vad vi uppfinner då istället, det är monoteism.
Religion.
Vi har alltid haft religion. Alla människor har alltid haft religion.
Okej, men monoteistisk religion.
Precis. Innan det så var vi animister. Vi tillbad olika saker i naturen. Shamanism kom in. Dödsdyrkan. Liksom, det blev mer och mer utvecklat. Men monoteismen löser problemet att du inte är en stam. Nu är det tusentals människor. Och vi ska på något sätt kunna lita på varandra. Monoteismen löser det problemet. Så därifrån börjar vi nu gå bort från stammen, vi börjar bygga större och större samhällen. Och så spolar vi fram till idag där vi har nationalstaten som är avgränsande gruppering. Så utöver religion som inte har, vi har inte klassisk religion så mycket kvar av här i Sverige. Men vi har fortfarande en kod, en kulturell kod kring hur du ska bete dig, vad vi eftersträvar tillsammans och så vidare. Alla de här systemen, monoteism, ända från monoteism till det vi har idag, de har kunnat upprätthållas för att det alltid funnits en liten, liten minoritet som har haft tillgång till informationsproduktion och informationsdistribution.
Präster och intelligensia och sådär.
Präster och intelligensia, precis. Så det har alltid varit en minoritet. Och jag menar, även i modern tid, de flesta människor satt inte på en tv-station som de kunde basunera ut massa budskap kring vem du ska vara, hur du ska bete dig. Mm. Så den här kulturella programmeringen har alltid kommit från en liten minoritet, distribuerats till majoriteten, och det är så samhällena har fungerat hyfsat okej.
Okay. Sen kommer internet.
Nu, precis, nu kommer internet. Så nu blir det ju lättare än någonsin att börja ifrågasätta all sorts kulturell kod som vi tar för givet att det här är sanningen om hur du ska vara som människa, och det är hit du ska på slutet. Volvo, villa, vove, pension, om vi ska ta den svenska religionen som exempel. Så med internet så bryts det här mönstret sakta men säkert ner. Så det är det tesen bygger på.
Och istället skapas det då stammar, globala stammar, som till exempel bygger på ett gemensamt intresse för flygplatsmattor, tog du som exempel. Det finns en jättestor grupp worldwide som har recenserat varenda flygplatsmatta i hela världen på internationella flygplatser. Eller vad var det mer för exempel du har? Du har franska bulldogkläder och det bildas... Alltså, är det så du menar att man samlas kring olika nischer? Det här är ju väldigt extrema exempel, men det kan ju vara andra nischer också.
Ja, det finns ändå en så här gråzon mellan stam och community. Mm. Många grupper på internet rör sig liksom mer åt community-hållet. Ja. Men den här idén om vad du ska göra med ditt liv och vad slutdestinationen i ditt liv är, eller om du överhuvudtaget har en slutdestination eller inte, där kan vi nu börja bygga helt nya kulturer och koder. Vi kan ta kryptovaluta som exempel. Det skulle jag säga är en global stam som nu består av tusentals människor som har beslutat att de ska tillägna en viss del av sin tid och energi och kunskap som de har på den här planeten till ett väldigt tydligt syfte. Och det är att bygga en valuta som är decentraliserad och som konkurrerar med nationalstatens valuta till exempel. Det är ett exempel på en stam.
Mm. Om vi ska försöka sy ihop de här två sakerna då... Det finns en paradox återigen i att digitaliseringen och globaliseringen gör på sätt och vis nationalstaten obsolet på ett sätt. Å andra sidan så verkar den ha ett uppsving, hela idén om liksom nationalism och Storbritannien lämnar EU och ja, det finns ju massa exempel. Hur ska man förstå det? Är det några dödsryckningar innan globala revolutionen eller tvärtom?
Det tror jag det handlar om. Det är en motreaktion på att många börjar inse eller kanske förtränga faktumet att det här idén om nationalstaten som någonting nästan orubbligt, när man ser det här börjar liksom krackelera, så tror jag att motreaktionen blir att du bara går all in på den istället. För det är det enda vi har just nu. Vi har inget protokoll för en global jätteintegrerad värld där nationalstaten inte spelar någon roll. Vi har inget protokoll för det ännu. Mm. Så jag skulle säga att det är ju bra att behålla vissa aspekter av nationalstaten. Jag gillar ju inte revolution och jag gillar inte att så här, nu slänger vi allt det här i papperskorgen och bygger om från scratch. Jag tror inte det funkar så. För att det finns för mycket komplexitet, det är för många saker som vilar på andra saker. Så liksom börjar rycka undan saker så tror jag det bara kommer bli kaos av alltihopa.
Mm, vi har ju historiska exempel, du drar ju själv den parallellen att förra informationsrevolutionen som går att jämföra med den här, det var ju boktryckarkonsten.
Ja.
Som banade väg till exempel för franska revolutionen, för mänskliga rättigheter, liberal demokrati, kapitalism. Det är egentligen som är vår värld nu. Det här blir ju en extremt liksom, hypotetisk fråga, men vad kan man tänka sig att en sån här omvälvande informationsrevolution som det här ändå är med digitalisering, där alla världens medborgare på sikt kommer att ha tillgång till samma information och all information som har skapats av människan någonsin. Fantasin sätter gränsen. Hur mycket kan börja skaka på sikt?
En sak vi måste beakta, det är att även om alla har tillgång till all, nästan all information och att alla har i teorin tillgång till enorma möjligheter och så vidare, så är inte talang demokratiskt distribuerat. Och med det så menar jag att de som har så kallad talang för att göra maktövertaganden, det är inte allihopa. Så jag tror att det här på sikt kommer leda till exakt vad som har hänt alla andra gånger historiskt sett. Det är att vissa grupper av människor kommer till slut få makten. Och för att kunna göra den analysen skulle jag säga, så måste du lista ut vad den mest värdefulla tillgången är i det paradigm du befinner dig i. Och liksom, om den mest värdefulla tillgången i den förra eran var tillgång till fabriker och kapital, och att det var oftast de med kapital som satt på makten på något sätt, så skulle jag säga idag så är det nog inte tillgång till fabrikerna och kapital i sig för den delen heller som avgör hur mycket makt du har och hur mycket du kan påverka, utan den mest värdefulla resursen håller sakta på att säkert bli uppmärksamhet. Om du kan lista ut, eller om du har någon sorts teknologi som vet vad människor fokuserar sin uppmärksamhet på, det är ju det som kommer göra att du får ett försprång framför alla andra. Och med det så menar jag såklart att har du tillgång till data på vad folk gör på nätet, den datan går att förädla till vad folk spenderar sin uppmärksamhet på. Där kommer nog framtidens makthavare att sitta. Och jag menar, vi ser det redan nu. Det var för några dagar sedan bara liksom grundarna av Facebook, Apple och Amazon och cheferna i alla fall, ja precis, sitter i, liksom blir utfrågade av amerikanska politiker. Så det här är ju ett, det här är ju ett maktspel som håller på pågår.
Ja, det finns stoff till massor av olika intervjuer och teman här, men jag väljer att säga stort tack nu till dig, Ashkan Fardost, företagare, föreläsare, kemidoktor med mera. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för att du fick vara med.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.